hästhandlare, de handlade ju med hästar, ägde hästarna och handla. Och sen kom ju bilhandlare, det var väl deras barnbarns barn då. Men allt går ut på luras i alla fall.
Ja, just det. Just det.
Men det är så de har fått. Det är så de har fått sitt rykte.
Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan.
Det är en jäkla ära att ha John Manell här. Och vi diskuterade precis när vi kom in här om han heter John eller Jonne. Och då så säger du att så, ja, men om man är barndomspolare med mig så är det oftast Jonne. Och det tycker jag att jag är nu bara.
Ja.
För jag tänker att man är väl fortfarande barn. Och vi är ju polare. Så det är, jag kommer säga Jonne.
Ja. Ja, nej, men det får jag.
Det får jag. Vad kommer du säga?
John.
Du säger,
ja.
Ja, du säger John.
Då kanske jag lyssnar på det ena och inte på det andra.
Ja, men det är alltid bättre att lyssna på Johan än på Anna, kan jag säga. Du, är välkommen hit.
Tack, tack.
Hur mår du?
Jag mår bra, jag mår strålande. Bättre än någonsin skulle jag nog vilja säga.
Han ser jävligt fresh ut.
Verkligen.
Är det den snyggaste gästen vi haft?
Ja, inte alls omöjligt.
Nej, jag tror fan det alltså. Nej.
Ja, herregud.
Och då har vi ändå haft många i den här säsong 2. Du ser strålande ut.
Ja, det är, jag känner mig strålande. Alltså, jag mår väldigt, väldigt bra. Måste jag säga. Oförskämt bra.
Du har ju haft ett intensivt år som vi kommer prata vidare om.
Ja.
Men innan dess, Johan, är det inte dags bara att backa bandet lite när vi har den här superstjärnan i studion?
Jo.
Jag är väldigt intresserad av att höra, hur började allt? Du är ju en superentreprenör, superstrateg. Du bygger kultur och liksom får dina medarbetare att liksom shouta på LinkedIn hur mycket de trivs. Det vill jag bara säga, prata lite om. Det är unikt. Jag har kämpat på med en avdelning på 60 personer. Bara, kan inte ni sprida att vi har vunnit ett pris? Tre gör.
Mm.
Men den här människan lyckas med det. Liksom. Man ser det.
Ja, man ser det. Ja, ja.
Men du, hur började allt för dig?
Ja, alltså hur började allt? Jag skulle nog vilja påstå att jag har ju liksom bara levt mitt liv. Och sen har saker och ting blivit. Sen är det klart att jag har haft mål och strategier under tiden. Men ja, så om jag ska backa tillbaka så växte jag. Jag växte upp i en vanlig medelklassfamilj. Alltså en trygg familj. I en förort i Stockholm, i Bagarmossan, i ett radhus. Och det som kanske skiljer mig mot många andra är väl att båda mina föräldrar är psykologer. Eller mamma är psykolog, praktiserande, pappa psykoterapeut. Vilket kanske är lite speciellt då, om man ska...
Men alltså, hur var samtalen på middagsborden då, om man vet det?
Nej, men jag kan säga så här, det var väl inte så lätt att ljuga när jag var liten. Om man jämför med mina kompisar, så jag kom liksom inte undan med någonting. Så jag kommer ihåg, jag kom hem från skolan och så kanske det hade varit något som hade hänt, vad vet jag. Och sen så sitter mamma med ryggen emot och säger, du, Jonne, hur är det? Jo, men det är bra. Är det säkert? På den vägen är det. Jag kommer inte undan med någonting. Allting skulle pratas om, allting skulle sättas ord på. Och det är jag extremt lycklig för idag. Jag är lycklig över den typen av barndom som jag hade. Och framför allt att jag fick möjligheten att prata om och sätta ord på mina känslor. Och ha föräldrar som verkligen brydde sig. Så att där skulle jag vilja säga att det började.
Men du var väl på väg och du tänkte bli psykolog också från början, va?
Precis. Det kanske inte var första drömmen som jag hade. Utan jag spelade ishockey och var... hyfsat duktig, med betoning på hyfsat initialt.
Vart spelar du?
Jag började i Nordliga Bagarmossen när jag var riktigt liten och sen så gick jag över till, eller blev värvad till Huddinge. Sen värvades jag över vidare till AIK när jag blev lite äldre. Då. Men så här, jag hade tänkt att jag skulle bli NHL-proffs som alla barn. Jag gick i sån här ishockeylinje eller ishockeyklass. Spelade AIK på hög nivå. Men räckte inte riktigt till. Jag vill så här, helst säga att jag hade massa skador och sånt där. Men jag vet att det är många som får skador och klarar vidare i alla fall i karriären. För min del så insåg jag att nå hela vägen, det är svårt. Det är riktigt, riktigt svårt. Så då började jag snegla istället mot kanske och bli psykolog.
Men hur var det att möta dig på plan? Var du med att du ville prata ut med de andra? Nej. Eller tog du liksom fighten?
Jag tog ut all frustration. nej, jag skulle nog på sig alltid har varit lite grann av en polariserad person. Jag har en del som är väldigt mjuk, empatisk och så vidare. Och sen har jag en del som är väldigt hård, tuff och ganska hänsynslös. Och den sidan fick, den bästen blev ju matad på hockeyrinken. Så att jag spelade extremt tufft.
Heter det psykopat eller?
Nej, men det är inte säkert. Men det intressanta är ju så här, liksom, hur trivdes du med det? Att vara... Alltså släppa ut det där, eller var det någonting som kändes...
Jag tror att det var nödvändigt för mig. Jag tror också att... alltså just vad det gäller diagnoser har jag fått lärt mig att... När du inte själv är medveten om och kan sätta ord på... Det är då du har en diagnos ofta.
Nej, just det.
Men för min del så var det nog jäkligt viktigt att få någon form av ventil där jag kunde... Få ut frustrationen på något sätt som tror jag finns hos alla ungdomar.
Mm. Var du omtyckt i laget?
Både ja och nej. Jag är och har varit en retsticka och extremt tävlingslysten. Mm. Och i ett sånt gäng med, man säger, ett hockeylag med 20 alfahannar. Så, alltså, ja, vi hade kul ihop. Men jag ville slå allihopa. Liksom.
Mm. Mm. Ja.
Och hur tar man steget från psykologköksbordet via hockeyrinken till... Bilhandlare.
Ja, bilhandlare.
Fy fan.
Usch, vilket ord.
Vilket jävla skit.
Nej, men till entreprenör och liksom företagsledare och företagsbyggare kanske.
Mm, verkligen.
Ja, ja jag visste inte riktigt vad jag ville göra med livet. Efter att jag bestämde mig mer eller mindre för att jag inte skulle spela hockey på högsta nivå. Mm. Och sanningen var ju att vi tränade enormt mycket. Alltså det var ju 8-9 gånger i veckan, inklusive det vi gjorde lite grann i skolan också. Mm. Och jag kände mig ganska less på det. Det jag gjorde först var väl egentligen bara flydde till lumpen i ett år. Vilket var väldigt värdefullt för min del.
Mm. Vad gjorde du där?
Jag låg som pansar, eller stridsfordonsbefäl kallas det för. Men i praktiken körde jag pansarvagn i 10 månader.
Kul ändå.
Ja, kul första för alla som gjort lumpen. Det är kul i 2 dagar.
Johan, har du gjort lumpen?
Nej.
Nej.
Nej, jag ljög mig ur. Mm-hmm. Sån var jag på den tiden.
Okay.
För min del.
Lite svårt att ta med sig de där liksom, agrogrejerna in där också, kan jag tänka mig.
Ja,
de funkar inte så bra.
Jag tror att framförallt den här tävlingslystnaden, tävlingsinstinkten, lite grann. Jag var en retsticka på när jag spelade ishockey. Den var inte så kompatibel med att göra lumpen.
Men tog du ut någon annanstans då? Har du liksom varit en fighter på stan? Liksom?
Ja, jo, men lite grann så här. Jag gillar att tävla mot andra killar. Har alltid gjort. Och gör fortfarande. Det finns någon så här urmänniska. Jag tycker att det är kul. Framför allt liksom. Det låter ju konstigt säga. Nu är det år och dag sedan jag hamnade i någon form av fysisk batalj med någon, men jag tycker fortfarande om tävlingsmomentet, man mot man. Det växer någonting inombords. Jag ska vinna liksom. Mm. Det finns en drivkraft i det. Så att jag höll på att bråka lite, gjorde jag i samband med det mellan högstadiet.
Typ. Men du borde ju vara med i så här Robinson eller sånt där. Det hade ju passat dig svinbra.
Ja, nej, men kanske. Det är bara att medieexponeringen kanske inte skulle vara någonting som jag skulle älska, tror jag.
Mm. Men kanske att Jonny Manuel, utan att om har startat en fight club.
Ja, precis. Fight club.
Det hade du kunnat göra.
Det hade du kunnat göra.
Kan man göra. Mm. Speciellt nu
corona. MMA nu för tiden är väl...
Jo, men det finns ju något fett med att det är hemligt.
Ja, det har jag. Det är liksom.
Ja, att det är liksom lite speciellt utvalda. Just det, lite stängda dörrar.
Hoppas att det inte är hela vägen fight club då, så att du bara slåss med dig själv. Det vore ju... vi får se. Spännande. Men, och via det här då så...
Via det där så gjorde jag lumpen ett år. Hade ingen aning om vad jag skulle göra. Gick rätt ut i arbetslöshet, vilket var liksom verkligt främmande för min del. Jag började då fundera på lite grann. Mamma och pappa hade företag som drev tillsammans, om jag skulle ta över det. Om jag då också skulle kanske börja plugga psykologi, vilket var ett stort intresse för mig. Jag gillade... tanken på att förstå hur människor funkar. Det jag gjorde i alla fall direkt efter lumpen var att jag sökte massa jobb. Jag hade tänkt att börja plugga på en gång, men jag tänkte att jag ska jobba lite innan. Sökte massa jobb, fick jobb på en verkstad. Och då tänkte jag så här, bland annat jag fick flera jobb, men det jobbet fick jag av många. Och då tänkte jag att det här kan vara någonting som kan utmana mig, som jag inte kommer att jobba med resten av livet. Utan det är nog helt annorlunda.
Mm. Det är otroligt insiktsfullt för att bara vara 2021 eller vad det är redan då. Alltså, jag funderar på att ta över pappa och mammas företag. Jag tror inte många 20-åriga killar sitter och funderar på
det. Liksom. Kanske inte.
Redan då?
Ja. Nej, men alltså jag tror... Som många ungdomar så låg livet för... Alltså alla möjligheter fanns. Mm. Och jag hade hela livet på mig. Man förstår ju inte när man är 20 hur snabbt livet går. Nej. Utan då är det så här, hur lång tid på mig som helst så kan jag vara som helst. Men att ta något jobb, bilar, tyckte jag var intressant. Jag hade tagit körkort när jag var 18 och börjat liksom tycka att det var lite roligt. Ge mig in i den världen. Så att jag fick jobb på en verkstad i Danderyd på Chrysler Jeep. Som jag vantrivdes på. Jag tyckte att det var hemskt.
Vad var det som var liksom hemskt påverkat?
Nej, men så jag tycker att... Dels så kunde jag ingenting om bilar. Nej. Så jag hamnade ju helt fel. Jag hamnade i helt fel forum.
Vi börjar där.
Det är en tuff start.
Jag kom in i något som jag hade en aning om. Och är man 20 år och ger sin, så gör saker man inte kan. Ja. Hur som helst. Jag gillade inte jargongen. Och det är lite som Anna är inne på här. De var lite tuffa mot mig i början. Nu var inte jag bang. Jag har ju varit i hockeyomklädningsrum i hela min barndom. Så det var ingen fara så. Men just den här extremt råa, sexistiska jargongen. Mm. Jag hade en annan bild av vuxenvärlden kan jag säga. Innan jag klev in där. Mm. Och när jag hade jobbat där några månader så insåg jag. Då tänkte jag, vad är det här för någonting?
Och så var det ganska stor clash mellan, tänker jag, den här välutbildade akademiker, familjen, förmodligen ganska icke-sexister och så. Och sen så rakt in i det här då.
Liksom. Ja, alltså det är klart på ett sätt. Samtidigt lumpen, hockeyomklädningsrummet. Alltså jag hade ju den sidan i mig också. Så att, men däremot vuxna människor. Alltså jag tänkte att det var något som hörde till ett hockeyomklädningsrum eller ett lumpar. Logement. Ja. Mm. Men att kliva in bland vuxna människor som slänger sig med allt möjligt konstigt och nästan handgemäng på dagarna och sådär. Det var i alla fall en turbulent tid. Jag måste säga efterhand så har det ju gett mig otroligt mycket kunskap. Jag tog mig vidare direkt från verkstaden in i kundmottagning, jobba som serviceådgivare. Jag fick en möjlighet att hoppa in där och jag hoppade in direkt för jag tyckte att vad som helst kanske men inte det jag höll på med då. Stod i serviceutgivningen och fick träffa människor, lära mig fakturera, lära mig lite ekonomi och det tyckte jag var kul. Helt plötsligt så hittade jag någonting som jag tyckte var roligt, jag lärde mig mycket och jag fick träffa mycket människor. Och då tänkte jag, skjuter upp den här utbildningen ytterligare lite grann. Fortsätter då.
Vad var det du hade tänkt att plugga?
Nej, men jag skulle börja plugga psykologi.
Det
var min tanke. Mm. Så att oavsett vad så såg jag, när jag satt där i serviceutgivning så såg jag de här säljarna som sprang kring. Med slips och kostym och såg jäkligt flasha ut. Och jag tyckte inte de gjorde någonting. Satt och fika liksom.
Men så var det lite så då på den tiden att man kunde faktiskt sitta och fika och ändå sälja bilar?
Liksom? Ja, alltså det största skillnaden då mot idag, det var ett, alltså nu pratar vi år 2000. Det var ju att internet fanns ju, men det var inte så pass utvecklat att det var inte där man träffade kunderna. Utan kunderna kom in i hallen och frågade, har ni en bil att sälja? Och sen började säljprocessen. Så många säljare satt ju och väntade på att det skulle komma in en kund.
Ja, just det.
Idag är det en helt annan sak. Du svarar på intresseanmälningar, du ringer kunder proaktivt och du bearbetar leads via olika CRM-system. Alltså det existerade inte då.
Fan, man måste lära sig att möta människor. Ja. Och din psykologibakgrund måste ju varit... Alltså, hade du några liksom tricks?
Nej, men alltså jag hade ganska lätt för mig. Och jag har ju alltid haft relativt lätt att känna av stämningar hos människor. Var människor befinner sig emotionellt. Och det är ju en stor fördel när man träffar kunder, potentiella kunder. Mm. Att kunna känna av var köparen befinner sig, hur pass långt de är i köpstadiet eller om de är två personer, vad den ena tycker, vad den andra tycker och vem det är egentligen som bestämmer och sådana där saker.
Men du har inga metoder eller någonting som du har fått med dig ifrån?
Nej, alltså det mest, inte sälj skulle jag inte vilja säga, utan det är egentligen grundläggande allmän psykologi. Jag tror att de flesta som är hyfsat intelligenta och med matchen är relativt skickliga säljare. Sen är det en vanlig klyscha när det gäller två öron och en mun. Lyssna så mycket som möjligt och sen också se till att snarare vägleda istället för att sälja på. Men sen måste man vara aggressiv också när man väl ska ta avslut.
Så är det ju.
Men nej, så att det var ganska enkelt för mig. Jag började som hallsäljare. Jobbade, jag kommer ihåg så väl. Jag gick upp till, jag hade precis börjat i kundmottagningen. Jag gick upp till våran dåvarande direktör. Jag knackade på. Han hade ett sånt där jättelångt kontor med stort glasfönster ut mot bilhallen. Och så satt han liksom längst in bakom ett sånt här stort mahognybord eller liknande. Så du var ju tvungen att gå de här 10 metrarna liksom med skakiga ben för att gå fram till direktören. Så det var så här klassisk. Och jag var ju 20 år, hade inte jobbat så länge. Såg de här säljarna ute i bilhallen, tänkte att det där måste vara enkelt att göra. Knackade på hans dörr med darr i hand. Han ropade där inifrån efter några konstpausar. Kom in! Så gick jag in där. Och så kollade han på mig liksom med helt tom blick. Du vet sådär ifrågasättande. Vad gör du här? Mm. För så kändes det i alla fall. Och sen frågade han, vad kan jag hjälpa dig med? Då sa jag, jag tänkte höra med dig. Jag vet att ni söker halvvärdar. Okej. Okay. Och vem är du? Jag heter John, jag jobbar i serviceutgivningen. Jag har gjort det i några månader. Jaha, just det. Det är du, ja. Och sen så gick vi in och sen så började han prata lite, avbröt mig och sa att det inte är mig du ska prata med, du ska prata med försäljningschefen. Och så fick jag gå därifrån. Det var mitt första möte så där. Jag tyckte att jag hade inte så jättehöga tankar. Och en liten rolig anekdot i det här. Det var att om vi snabbspolar bandet ungefär 15 år framåt i tiden, så har vi precis gjort vårt fjärde förvärv och vi får ta över ett märke, Suzuki som bilmärke. Mm. Och då får jag höra att jag ska träffa deras regionschef. Och jag var lite skeptisk i Suzuki. Det var ju vårt minsta varumärke. Jag hade tänkt att vi skulle ta bort det då, för det passade inte våran modellflora eller våran varumärkespalett. Och då får jag höra att den här direktör Bengt Stenberg heter han. Mm. Han är alltså regionschef på Suzuki. Mm. Och han har fått boka in möte med mig i över en månad. Och sen så ska jag träffa honom på onsdag. Då bredde jag en tid i min kalender för att träffa honom. Och sen så knackar på dörren och jag ropar, kom in! Och så kliver den här Bengt Stenberg in med mässan i handen. Jag kände innan när jag skulle träffa honom att nu ska jag fan ge igen för gammal oss. Ja. Men jag gjorde inte det.
Stiligt faktiskt. Verkligen.
Utan jag välkomnade honom och sa att det var jättekul att träffa honom igen och det var länge sedan. Men det var en rätt häftig känsla när den här killen, betydligt äldre mannen, lite inte lika rakryggad, kliver in på mitt kontor och liksom ber om att få sitta ner och försöka sälja på sina idéer.
Johan,
ja?
Innan vi går vidare.
Mm.
Så är det ju så att det finns en anledning till att vi får göra den här podden.
Det gör det verkligen.
Varför då?
För att vi får sitta på Helio och spela in.
Mm. Grev Turegatan 30, vilket jäkla ställe.
Fantastiskt. Den här poddstudion är ju magiskt det är det. Bra.
Och här har de ju också superkonferenslokaler.
Ja.
De har en restaurang.
Det har de, där man kan äta.
Och dricka.
Och dricka.
Träning.
Träning.
Svingott kaffe och en jäkla service.
Tack så hemskt mycket till Helio.
Tack Helio.
Nu vet jag inte jag ska göra den här, men historien är, så att det inte blir för lång. Men så här var det. För att bli säljare så var det ett lätt steg in och bli halvvärd. Och då fick man stå i säljhallen på helgerna och dela ut. Så här, de behövde helgvärdar. Säljchefen sålde in det till mig som att man fick sälja bilar, mer eller mindre. Allting du säljer får du provision på, sa han. Sen skulle jag då, jag åkte hem, jag läste igenom varenda produktkatalog, varenda prislista, jag kunde allting utantill. Jag låtsas vara säljare, min dåvarande flickvän fick låtsas vara kund och sen bytte vi och du vet, höll på. Och jag kände så här, och det var inget sexuellt inblandat i det, jag såg blicken där, Anna. Rollspel.
Det var jag, okej, han hade rätt. Fan.
Så kan det vara.
Men jävlar vad kul hade varit om det varit.
Ja, precis. Men vi tog det inte dit. Utan jag var superseriös. Och sen så klev jag då in första dagen på jobbet. Och då träffade jag säljchefen och sa så här, försök inte sälja någon bil bara, för det blir bara fel. Och då gick liksom luften ur mig. För det var det jag hade taggat till för. Var helgsälj eller helgvärd och kanske sälja någon bil och få lite extra provision. Och så var det fullt ös den helgen. Hur mycket kunder som helst. Och så kom det in en kund och bara, jag vill köpa den här bilen. Och jag bara, okej. Okay. Liksom, fuck it, nu kör vi.
Mm.
Så jag sålde den där bilen. Och med allt det jag trodde jag kunde. Sen fick jag i och för sig springa emellan och fråga en massa säljare hur man gjorde. Men det slutade med att jag sålde 4 bilar första dagen.
What?
Och kom in till honom. Och han, jag kommer ihåg, jag la de här papperna, ordersedlarna på säljchefens bord. Och så började han titta på dem och liksom med frågande blick, vad är det här? Jag sålde de här bilarna och jag såg att han liksom blev provocerad av det här. Började titta på de här orderna. Och sen ser jag liksom att det går upp ett leende i hans ansikte. Och han ser att jag har gjort varenda brutt. Jag inte prutat en krona. Jag visste inte ens att man kunde pruta. Men det här är ju bra. Det är riktigt bra. Och sen jobbade jag 12 helger i rad. Intensivt. Plus att jag jobbade då i serviceutgivningen på vardagarna. Och var rätt slutkörd, kan jag säga. Jag jobbade hela tiden. Och då kommer jag också ihåg att det var faktiskt en säljare som slutade. Jag skrev ordning ett CV, skickade till säljchefen som om jag hade sökt jobbet utifrån. Han sa det, jag är ledsen om du är för ung. Vi anställer inte så pass unga säljare.
Men då han visste inte att det var du som priskrängde 4 bilar första dagen?
Jo, men de hade en policy. Jag var för ung, wow. För orutinerad.
Har du en sån policy nu för tiden?
Nej, verkligen inte.
Men då krängde du 4 bilar?
Först.
Då måste ju någon säljare blivit riktigt jävla lack. Tänker jag.
Kommer den här jävla putten.
Och gör det. Det är ju helt otroligt för mig.
Ja, det är ju otroligt.
Söker jobb som säljare och då får höra att man är för ung. Det här är ju det sjukaste jag
hört. Det är från det sjukaste jag hört.
Precis. Nu hade inte jag varit där så himla länge som
men fick
halv.
Du provision för de här 4
bilarna?
Eller alla bilar? Du fick ändå
jag
det.
Fick provision.
Så en grät och en skrattade.
Jag tror också att de var rätt nöjda med mig i serviceutgivningen. Och att säljchefen kanske inte riktigt ville sno mig från verkstadschefen.
Det
kan ha funnits något sånt med också.
Men du måste bara säga så här. Du inledde med lite när jag frågade så här, hur började allt? Mm. Och att liksom så här, men jag kanske inte riktigt hade någon plan och lite sådär. Mm. Men när du pratar så låter ju allting otroligt genomtänkt. Det kanske blir så när man reminissar också.
Men
jag tror inte riktigt på dig. Jag tror att du ändå alltid har varit jävligt. Så hur funkar din hjärna egentligen?
Nej, men så här. Jag, om man tittar på plan och strategi. Jag har alltid lagt upp plan och strategi, ja. Men jag har inte haft någon så här glasklar plan att där ska jag vara liksom om 30 år eller 20
år. Men när bestämde du dig för att bli miljonär?
Jag tror att jag har nog aldrig bestämt mig för att bli rik på pengar. Men däremot så har jag ju insett att det finns en massa korkade människor där ute som har en massa pengar. Mm. Och då har jag tänkt att om de har en massa pengar så kan jag också ha det. Mm. Och på sätt och vis gör ju pengar saker och ting väldigt mycket enklare i livet. Någonstans runt 20-årsåldern så insåg jag att jag tänkte att jag kommer att lyckas oavsett vad jag gör. Jag hade lite hybris vid den tiden. Oavsett vad jag tar mig för så kommer jag att ta mig fram och lyckas med det jag vill lyckas med. Jag såg när jag hade varit på den här verkstaden, när jag hade varit på försäljningen ett tag, att den här branschen är rutten. Mm. Det luras. Det är fusklar.
På vilket sätt?
Men alltså, vi var inne på det innan vi drog igång här. Vi började prata om bilhandlare och bilnasare. Det är ett själsord. Det är ingen som vill vara bilhandlare och bilnasare. Det är ett ord som naturligt gör att man inte litar på personen som får det epitetet. Mm. Och, jag såg det här. Jag såg vassa armbågar. Jag såg ute på verkstaden lite mobbingtendenser. Jag såg bilförsäljare som kanske inte var helt ärliga med produkterna de sålde. Och där föddes idén om att jag ändå ska göra en karriär inom det här och bli en hög chef som påverkar och gör det här på ett annat sätt. Eller ha ett eget företag där jag kan påverka och göra det på mitt sätt. Så där någonstans föddes idén om att jag kanske, det är kanske det här jag ska göra. Mm. Och förändra, min målbild då var ju mer att kanske förändra en bransch. Mm. Göra en stor förändring i någonting. Och lyckas i någonting där det är ganska konservativt.
Men på det då, är du ofta nere i verkstaden och liksom, vad händer då?
Ja, det är en del av mina dagsrutiner. Det är att jag går in i verkstaden och ser och bekräftar och hälsar på de som verkligen sliter.
Gör du det varje dag?
Ja, alltså varje dag är jag inne på respektive anläggning. Nu har jag ju totalt 8 anläggningar, så det är klart att det blir svårt att hinna träffa alla, men jag ser till, och det är en del av det, tror jag. Ledarskap handlar väldigt mycket om att se och bekräfta individen. Och det finns, alltså, jag menar, tänk själv att man står inomhus och sliter och kämpar varenda dag, skruvar och fixar domnar. Jag menar, utan dem, jag kallar det våra hjältar. Utan dem, då har jag ingen firma. Så jag brukar säga det att varje morgon så brukar jag intala mig själv, okej, vad kan jag göra idag för att skapa bättre förutsättningar för mina medarbetare?
Mm.
Det är liksom mitt existensberättigande. Mm. Jag har inget existensberättigande att sitta på en jäkla vd-stol och vända papper och dricka kaffe. Mitt existensberättigande är att skapa bättre förutsättningar för till exempel mina tekniker och mekaniker.
När fick du för dig då att du skulle liksom, nu jävlar, nu startar jag mitt eget bolag, och hur fick du finansiering?
Ja, precis.
Hur löste du allt det där?
Nej, men så här, till att börja med, jag hade tänkt, okej, det här är en bransch med rutten. Där går det att göra om och göra rätt och även då lyckas tjäna pengar och göra karriär.
Mm.
Det jag gjorde var ju att jag sökte en massa jobb som försäljningschef när jag var 23-24 år.
Mm.
Så tyckte jag att jag kunde mer än alla andra. Lite lätt hybris. Men jag tyckte jag skulle bli chef. Jag tyckte cheferna var dåliga. Ja. Typ ungefär.
Klart man ska bli det.
Så jag sökte en massa jobb till höger och vänster. Det var ju ingen som ville veta om mig. Alltså, vad ska man med en 23-årig kille, 24-årig kille med hybris, som dessutom knappt har någon erfarenhet. Men jag träffade i ett helt annat sammanhang på en herre som numera är min partner, delägare, Robert Jonsson, som höll på att bygga upp, omvandla sin... Han hade en bilfirma, en befintlig bilfirma i Upplands Väsby som heter Bilar och bussar.
Bra namn ändå, tydligt.
Ja, verkligen. Tydligt.
Man vet vad som helst.
Mm.
Han skulle göra om det här till en renodlad Peugeot-butik enligt konstens alla regler med Blue Box, som det kallas för, och så vidare.
Vadå Blue Box?
Men det ska vara viss märkesidentitet med Peugeot-lejonet.
Branding.
Och, branding. Blå väggar och sådär. Han höll på att rekrytera en försäljningschef. Han var tvungen att ha en då när han skulle utveckla sin verksamhet, och skickade in mig i slutet på den här rekryteringsprocessen. Det var två slutkandidater och jag kom in då från sidan. Eller jag tror han till och med nästan hade bestämt sig för en. Och jag kom in snabbt från sidan, var tvungen att kastas in. Och då hade ju Peugeot hade någon så här evolution. Mm. Evolution, det är någonting på franska i alla fall. Ett test, ett omfattande test, inklusive matte och IQ och psykologi och allt möjligt.
Oj.
Otroligt omfattande. Och jag, enligt honom, jag vet att jag scorade högt på det här testet, men enligt då Robert som pratade med dem som hade hand om de här testerna, så skrev jag då det bästa någonsin som någon hade skrivit.
What?
Jag fick i stort sett max på allting.
Alltså,
det är starkt. Och men då blev han ju väldigt triggad av det. Och jag kastade sig in på en slutintervju snabbt som ögat. Och så ringde han upp mig dagen efter det och sa, du får jobbet som försäljningschef. Och då var jag 24 år. Och det var ju häftigt. Jag fick chansen som 24-åring att bli försäljningschef.
Mm.
Och jag fick bygga upp någonting. Så det var, bara det var ju en häftig resa att få delaktig i. Och det vi gjorde då var ju att jag fick bygga upp ett företagsförsäljningsteam. Jag fick bygga upp en vanlig säljorganisation. Jag fick vara med där. Jag blev testad enligt konstens alla regler med att jag var minst 10 år, ja, kanske 20 år yngre än någon annan säljare på stället. Vi körde på järnet 2005, 2006, 2007. Och det gick fort, och vi gick från... Jag kom in då vid 12 anställda. Vi gick ganska snabbt upp till 32 anställda eller liknande. Sorry.
Men hur var du som försäljningschef när du var 24? Vad har du liksom... finns det några riktigt grova misstag som du vaknar svettig av ibland på nätterna och tänker så här, fan att jag gjorde det där?
Ja, inte så mycket. Alltså, jag brukar inte titta tillbaka så mycket och älta, men... Det jag vet i alla fall, att jag var väldigt hetsig. Mm. Jag hade temperament och alltså ambitionsnivån och temperamentet gick liksom hand i hand. Och jag var också lite osäker på mig själv, vilket gjorde att jag var tvungen att hävda mig på ett lite sådär osoft sätt.
Mm.
Lite glänsig. Men annars, så det är klart, jag gjorde ju 5 miljoner misstag. Och alla 5 miljoner misstagen har jag reflekterat över och lärt mig av. Och det har varit en stor del av min utveckling. Men framförallt så så är det klart att jag kanske kan ångra det, att jag direkt varit taskigt dum mot folk lite grann i behov av att hävda mig eller att vinna en diskussion eller att få igenom min vilja eller att vill jag få bort någon som jag inte tycker funkar och sådär.
Men du räknade ju upp åren här ett tag och du närmade dig med stormsteg 2008-2009 där. Precis. Du brakade åt skogen. Gissar jag, för alla gjorde ju det.
Får jag bara ställa en mellanfråga?
Ja, okej. Okay. Ja,
Men är du bra på att säga förlåt?
Jättebra. Alltså jag har världens... jag är jättebra på det. Jag har lite för bra. Jag har världens kortaste stubin. Eller jag har kort stubin, vilket jag har lärt mig hantera. Men sen är jag så otroligt kortsint. Alltså jag kan vara hur arg som helst på någon och tänka att det där kommer jag aldrig glömma. Och sen på riktigt en timme senare så har jag glömt bort det. Mm. Jag går aldrig kring och ältar eller är arg på någon. Och jag är blixtsnabb på då givetvis också att säga förlåt efteråt. För de personerna är naturligtvis arga på mig fortfarande. Ja, just det. Så då måste jag ju be om ursäkt. Ja.
Men det är lite intressant, för du och jag har haft en beef ju.
Ja. Precis.
Det visste inte Johan om.
Nej,
men det ska,
inte.
Ja, men,
gud vad härligt.
Ja, det är spännande. Vi har ju jobbat båda två med Hofmeister och då är ju Jens Malmlöf är ju den. Då. Där har ju vi behöver inte gå in på exakt den, men den, vi klickade inte från början. Och där sa du inte förlåt, vill jag bara säga. Allt var ditt fel. Allt var ditt fel.
Anna, du är också dålig på att höra allt, förlåt, tror jag.
Visserligen var allt ditt fel, Anna. Men i alla fall.
Det är alltid mitt fel.
Nej då.
Nej, så här är det. Det är nu bara... Det här var lite the show must go on. Begravt det för länge sedan och umgåtts mycket sedan dess. Och det var bådas fel.
Men jag tror så här, i vårt fall så vi är väldigt lika, du och jag. Mm. Och jag tror att det är där vi krockade initialt. Vi är extremt lika på så många olika punkter. Och är man så lik och ser att en annan kanske är bättre på det som jag normalt sett brukar vara bäst på. Just det. Klart att det blir lite hotfullt.
Då blir det lite tävlingsnerv igen då. Kanske. Då kommer den fram igen.
Någon gång kanske vi gifter oss. Vem vet?
Varsågod. Kör, jag kommer på bröllopet. Om jag är
bjuden. Så kan det vara. Man vet inte. Om 10 år.
Vänder åren här då. Vi kommer uppåt mot 2007-2008. Det börjar skaka i världen lite grann. Vad händer?
Kan man säga. Nej, men så här. Det gick fort som attan för oss. Vi växte otroligt mycket. Det gick bra också, ska jag säga. Det som hände var ju att jag fick en massa erbjudanden om jobb så där till höger och vänster. Det var folk som ryckte mig lite grann. Jag hade ju stora visioner och planer om allt möjligt då, även nu, men då givetvis. Och då blev jag befordrad till vice vd. Och lite grann där så den som ägde firman var ju också vd och lite grann så hamnade saker och ting stack in i middel mellan oss. Mm. Så våran prestation gick ner samtidigt som du var inne på, så började världen skaka under våra fötter. Vi hade ju inte byggt upp något stort eget kapital eller vi levde ju liksom dag för dag lite grann. Och finanskrisen gjorde att vi gick från en normal månadsomsättning på någonstans runt, jag tror vi omsatte, vi säger 2007 i september 13 miljoner och 2008 september 3 miljoner. Och det blev en monumental kris. Den dåvarande ägaren, min nuvarande delägare, han insåg att för hans del att vara ledare och chef är inte det han är bäst på. Och kanske speciellt inte i en sån kris där det gäller att fånga upp och få med sig alla människor. Mm. Och då gjorde han mig till vd i september 2008. Mm. Egentligen i samband med Lehman Brothers, eller något innan faktiskt, så märkte vi av det i vår bransch. Så blev jag vd då, 28 år gammal. Och det första jag gjorde, det var ju att givetvis titta på kostnadsläget. Mm. Så vi gick från 32 eller 31 anställda till 19 på en vecka.
Ja, den är ju inte...
Tuffa beslut att ta. Alltså. Inte... Herregud alltså.
Och vi var ju ett sånt litet bolag. Du vet, alla var ju kompisar.
Ja,
det var fruktansvärt. Jag fick ta in en på kontoret och liksom förklarade om de fick vara kvar eller inte. Och tanken var att göra det här fort så att det inte skulle bli så en försvann. Och sen gick det lite till en försvann och så var alla oroliga. Utan nu drar vi dra av plåstret. Mm. Vi hyvlar bort allt som inte absolut behövdes. och alla får anstränga sig lite mer.
Har du fått återanställa dem nu? Har du liksom...
Alltså det var ju några som... Nej, ingen som direkt... De som försvann då har försvunnit. Och jag ska vara helt ärlig och säga, vissa... Jag menar, i såna här lägen så har man ju faktiskt en möjlighet också att ta bort det som inte funkar. Mm. Men det är klart att vissa sådär som... Jag kommer ihåg, det var någon som visade upp... som fick vara kvar lite på nåder under en uppsägningstid. Och sen så vände det ju faktiskt där... senare delen 2008, början 2009, så började maskineriet trumma igång igen. Och då fick ju de vara kvar. Men jag kommer ihåg den här processen. Det här är till dags dato nog det värsta jag gjort som företagare. Mm. Att sitta där. Och folk grät ju. Mm. Och ni vet ju själva hur det var under finanskrisen. Ja. Alltså, vi visste ju inte skulle världen gå under. Mm. Ingen visste någonting. Så det var enormt tufft. Och folk, jag kommer ihåg, det var en tjej. Hon hade köpt lägenhet och hon hade precis köpt hund. Och det var ena med det tredje. Och sen blev jag med jobbet. Mm. Och bad mig. Snälla, finns det något jag kan göra? Finns det något? Ja. Och grät.
Nej, fy fan. Ja, då är man inte så kaxig alltså, faktiskt.
Men hur fixar du det? Tar du med dig hem? Alltså, vad gör du för att... liksom, för man är ju en människa. Liksom.
Ja, exakt. Nej, men det har ju nästan det vi var inne på. Alltså, min metod har alltid varit att sätta ord på känslorna. Prata om det. Jag pratar om det med de personerna i min absoluta närhet och förklarar hur jag känner, hur jag mår. Ofta så räcker det. Jag behöver inte ha någon lösning. Jag behöver inte ha någon som förklarar för mig vad jag ska göra. Utan mer att jag får berätta hur jag mår. Och då får jag ut ur kroppen. Då får jag liksom... Då placerar jag det någon annanstans än att det ligger där inne och verkar.
Gud, det där tror jag så himla mycket på. Det är ju väldigt tråkigt att ordet på det är ju liksom älta på ett sätt. Mm. Och det är så jävla taskigt.
Ja, det är taskigt.
Älta är det bästa som finns tills man är klar med saker.
Hur mår liksom bilbranschen under coronakrisen?
Det skakade ju några veckor där i slutet på mars, början på april, mitten på april. Som överallt i samhället. Och det är klart att för oss, våran del, så var det några skarpa veckor där ingen köpte bil. Sen så ganska snabbt så började folk förstå att det går ju inte att åka tunnelbana eller buss eller tåg eller flyga. Hur ska jag ta mig fram nu då? Då vänder man tillbaks till bilhallen. Så ska jag vara ärlig, det är klart att nybilsförsäljningen är ju sämre. Ja. Men det har inte alls rasat till några finanskris.
Ingen katastrofnivåer för det liksom.
Jag tycker, och sen begagnatmarknaden är stekhet. Precis som fritidshus och
just
båtar.
Det
är enda sättet att ta sig fram. Och det är också ett säkert sätt att ta sig fram. Så att, nej, vi mår ganska bra.
Vad skönt.
Ja.
Fan, grattis.
Ja, men tack.
Vilket ögonblick i din karriär som du känner att du är mest stolt över?
Men det var nog där, om nu vi är inne i kronologin, det var nog där i samband med att jag blev vd. Och då hade jag pluggat i ett år, pluggade ekonomi. Jag pluggade och i samband med det så hände en massa saker i huvudet. Jag kommer ihåg att jag myntade våra kärnvärden, kärlek, energi och dynamik. Som handlar väldigt mycket om hur man ska lyckas med mjuka värden i en hård eller tuff bransch. Så egentligen översatt min strategi i en bransch som inte normalt jobbar med den typen av strategier. Och det har följt med, egentligen, alltså orden är bara ord, men innehållet har följt med under hela min karriär. Mm. Och det företaget som det nu har blivit, från det jag har berättat, så har vi gått då från 12 anställda, eller egentligen om man säger från 2000, för 10 år sedan då, 2010, så var vi någonstans runt 20 anställda och idag är vi 200 anställda nästan. Och vi har gått från 130 miljoner omsättning till över, nu kommer vi att omsätta över 2 miljarder. Och köpt en massa anläggningar till höger och vänster. Och det är det som har följt med, som allting har förändrats. Men det som har varit grunden i det hela har varit våra kärnvärden. Som skulle jag vilja påstå varenda en på hela företaget har köpt in på. Och jag har skapat också en hel affärsidé kring hur vi beter oss mot varandra, hur vi beter oss mot våra kunder. Och när jag satte det på plats och målade upp hela min strategi, det är ju en av mina absolut största stunder, tror jag. Man kan likna det med att kanske skriva en låt
eller en bok.
När det väl händer. Jag kände att när det här börjar liksom, när jag börjar fylla det här med innehåll, jag börjar känna att det här går att översätta det här till någonting handfast. Och det här kommer att skapa ett bra företag och det kommer att skapa även vinster. Det var en jäkligt häftig känsla.
Men det finns ju en jävla beslutsamhetsvibb hos den här mannen.
Ja, ja, absolut.
En annan sak han har gjort som jag råkar sitta på är att han har ju tagit helikoptercert. Inte bara det. Byggt en helikopterplatta på sitt garage där det också står en helikopter.
Ja, det gör det.
Herregud, hur fan händer det här?
Och hur fan hinner du?
Och hur galen är han?
Ja, alltså jag har alltid haft många bollar i luften och trivs med det. Jag tycker det är kul när det är fulltjockat. Det skapar väldigt mycket energi av att ha mycket att göra. Men vad det gäller just helikopterdelen så jag har alltid varit lite skrajsen av mig. Jag gillar inte berg-dalbanor och alltså när mina brorsor åkte fritt fall och berg-dalbanor till höger och vänster, då stod jag där nere med mamma. Jag tyckte det var läskigt. Och sen så var jag i New York och skulle flyga helikopter, vilket jag tyckte var lite scary liksom, och det var, ja, jag höjder inte, jag ser inte jätterädd för höjd, men det var inte så jättekul heller och sådär. Men jag tyckte det var, jag satt den här helikoptern, det var en häftig känsla. Snabbspola några år framåt, 2010, då åkte jag till Las Vegas med grabbgänget.
Tråkigt liv ändå.
Åkte till Las Vegas med grabbgänget. En av grabbarna, jag tror att vi satsar $10 var, sen spelar vi inget mer, ungefär så. Och jag tror att det var typ andra draget på någon sån här bättre bandit, enarmad bandit, så vann vi typ $1,000 eller $2,000. Mm. $2,000 kanske. Mm. Och då tog vi de pengarna direkt och så ska vi bara, men nu gör vi något kul för de här pengarna. Och då bokade vi en helikopterfärd till Grand Canyon och så skulle vi landa där och käka lunch nere i Grand Canyon och sen flyga tillbaks. Och då satt jag, då var det en pilot, han var 25 bast eller sånt där. Satt och flög den här helikoptern och jag satt bredvid i fram och så satt jag och kollade på honom. Jag tyckte att, då slog det mig, det här är häftigt på riktigt.
Mm.
Och så satt jag och kollade på den här killen. Hur han gjorde. Jag tyckte inte han, alltså det här såg inget svårt ut.
Just det.
Det såg ju lätt ut som helst. Och då tänkte jag, det här ska jag lära mig. Någon gång ska jag lära mig det här. Och sen så tog det ytterligare några år. Så låg jag hemma, hade ingenting att göra. Såg någon annons att man kunde då provflyga helikopter på Bromma. Jag åkte dit. Kastade mig in den helikoptern. For iväg. Innan jag visste ordet av så hade jag spakarna i handen.
Mm.
Alltså det är pedaler, en höjdspak och en styrspak. Och jag var livrädd.
Mm.
Alltså det var fruktansvärt. Och vi körde fram och tillbaka. Så det var liksom...
Men det är en sån dubbelgrej. Så han kunde också styra.
Ja, dubbelkommando. Så han hjälpte till. Men du vet, jag var liv. Inget fungerade. Det var så svårt. Det var det svåraste jag gjort i mitt liv.
Mm.
Och sen så tog vi ner oss på marken. Jag blev mer och mer åksjuk av den här färden. Och sen så innan han ens hinner stänga av helikoptern. Så kastade jag mig ur och kräks.
Mm.
Och sen så går vi upp till hans kontor och han sa, liksom nästa lektion. Det enda jag tänkte på att jag ville ta mig därifrån.
Ja.
Så jag åkte hem och då sa jag liksom till de jag hade pratat med innan. Jag kanske ska ta helikoptercert, men det kommer inte bli någonting. Och sen så låg jag där i soffan hemma och så såg jag med helikopterna flyga utanför fönstret lite då. Jag bodde ganska nära Bromma då. Och varje gång så bara, fan, det där kunde varit jag.
Mm.
Så tog jag mod till mig och ringde tillbaka. Jag ska ha en lektion till. Jag ska fan visa liksom. Om han kan flyga, om den här killen i Las Vegas kan flyga, då kan jag också flyga. Så tog jag en till lektion och där någonstans bestämde mig för, nej men nu kör vi, nu åker vi. Nu ska jag lära mig det här. Sen kan jag säga att det var det svåraste och tuffaste jag gjort i hela mitt liv. Eftersom jag jobbade ju som vd och ägare samtidigt. Så det tog ju mycket tid. Men otroligt belönande. Och det här med helikopter. Ja, det är klart, idag så är det ju en dröm att ha en egen helikopter. Och kunna flyga på möten och kunna använda den privat och sådär. Det är ju såklart en väldig lyx. Men det är inte det jag är stolt över. Det jag är stolt över är att jag är en av de här få personerna som faktiskt kan flyga helikopter.
Mm.
För att det är... sjukt svårt.
Vad kostar en helikopter?
Alltså, du kan köpa små tvåsitsiga rackare för 1 miljon kronor ungefär. Från 1 miljon uppåt. Men ska du ha en riktig helikopter så är det väl från 5 miljoner uppåt.
Kan har man du säga. En riktig?
Ja.
Mm. Det här, vad kan man säga att om man googlar Stop Whiteboarding Act så kommer Johnny Manelis
face upp. Då kommer den komma
upp. Om inte annat kommer den komma på våran sajt.
Ja, det kommer verkligen göra. Men du, vad är du världsmästare på då? Vad är du allra bäst på?
Alltså jag läser otroligt mycket. Alltså jag läser väldigt mycket. Och av någon anledning så fastnar det jag läser.
Mm.
Jag läser inte speciellt snabbt. Men det jag läser sitter kvar i huvudet. Och där har jag en förmåga där den naturligt har ett övertag i väldigt många möten. Där jag sitter på fakta, där jag vet att andra kanske inte har gjort jobbet eller så har de glömt bort. Men det sitter kvar. Men i kombination med när jag läser och tittar på till exempel företagen. Vad gör en skicklig företagare till skicklig och så vidare. Så är det väldigt mycket matematiska modeller. Väldigt mycket ekonomi och väldigt mycket hur man gör en rätt setup. Organisationsteori och så vidare och så vidare. Det som inte finns beskrivet riktigt är det här som jag kallar för faktor X.
Mm.
Alltså att känna av människor, var människor befinner sig. Att få människor känna sig motiverade, att få dem känna sig sedda, bekräftade. Att få människor känna sig centrum. Och det är någonting jag ägnat väldigt mycket tid av och som jag har väldigt lätt för.
Är det du menar med kärlek och dynamik på ett sätt?
Det är en del av konceptet kärlek, energi och dynamik som jag jobbar efter. Mm. Men min världsmästarskill är just att ha alla känselspröten ute i både förhandlingssituationer men också framförallt i olika alltså personalsituationer.
Mm.
Så att jag får människor att känna sig delaktiga, sedda, bekräftade och duktiga på arbetsplatsen.
Mm.
Och ofta så är det det som skapar trygghet och trygghet för mig skapar resultat.
Mm.
Alltså, lika mycket jag ger av mig själv i mitt yrkesliv, lite ger jag i det privata.
Mm.
Jag skyddar mig själv och är ganska introvert egentligen.
Mm.
Så att jag blir väl, jag får anstränga mig väldigt mycket privat, men på jobbet kommer det väldigt naturligt.
Ja, just det. Men det är lite roll då, eller?
Ja, lite så. Jag kliver in i en roll på jobbet, och när man kliver in i en roll så är det inte lika uttömmande och lika farligt.
Mm. Mm.
Precis.
Men är du lätt att leva med?
Nej, det tror jag. Nej, det skulle jag inte vilja säga. Att
skönt ändå. Ja. Självinsikt är också bra.
Ja, också bra.
Känner jag. Ja, det är bra. Ja.
Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej.
Okej, då börjar vi.
Ja.
Du dagdrömmer.
Ja.
Du listar ut när och hur du jobbar bäst.
Ja.
Du avsätter tid för ensamhet.
Ja.
Du glömmer ofta bort tiden.
Ja.
Du kan dra slutsatser.
Ja.
Du fattar när du har misslyckats totalt.
Nej.
Du har bra självförtroende.
Nej.
Du gör det bästa av motgångar.
Nej.
Du är inte rädd för att fråga om sånt som du inte förstår.
Ja.
Du förlåter dig själv.
Nej.
Du är inte rädd för att sno eller influeras av andras bra idéer.
Ja.
Gud, vad intressant.
Ja, nu blir det göttigt. Jag
måste säga så här. Jonny Marnell är en smart och kreativ person.
Ja, såklart.
Såklart. Men det här var ju jättespännande. Jag trodde att du, alltså allt ifrån att förlåta dig själv, vet inte när du gör misstag. Vad hade vi med där på slutet?
Ja, det var väldigt mycket saker. Du gör det bästa motgångar, va?
Nej, det gjorde han inte. Det här är alltså en människa som idag som har med hela sitt mod och sitt beslutsamhet bara kört på och tänkt så här, om den där personen kan göra det, kan jag också göra det. Mm. Och så kommer de här svaren. Dåligt självförtroende. Det är
den
första. Svarade han verkligen rätta, Johan?
Han
var han inte bara till stress? Han tog det som en tävling. Det var det han spände hela kroppen.
Nej, jag tror så här. Självförtroende är en färskvara. Och jag tror man ska göra en tydlig skillnad mellan självkänsla och självförtroende.
Mm. Mm.
Mitt självförtroende är inte på topp. Men jag har en bra självkänsla.
Mm.
Intressant.
Och det är dagsform. Ibland kan mitt självförtroende vara 100%. Men oftast inte.
Det är ganska intressant, för att om man då tittar på hela vår första säsong som vi just har släppt, där har det ju varit rakt igenom tvärtom.
Mm.
Alltså alla har sagt, jag har grymt självförtroende, pissig självkänsla.
Just det, men de har inte heller en helikopter på toppen.
Det har de verkligen inte.
Det här om att du inte riktigt visste när du gör liksom misstag.
Mm.
Nej, men alltså ofta så är det går jäkligt fort alltså. Och jag pekar hellre ut en riktning. Hellre ta ett beslut än rätt beslut.
Mm.
Mm.
Och vissa saker kommer i kappen. Och nej, jag är inte jättesnabb på att klara ut när jag gör misstag och exakt vad de misstagen kommer betyda och så vidare. Mm. Utan jag är mer intresserad av hastigheten, av omsättningen, av att det händer grejer än att varje liten jäkla detalj naturligt måste bli 100% rätt. Och att identifiera det, nej, det kan nog ta tag innan jag förstår att jag tagit fel beslut.
Nu närmaste tiden då, vi säger år eller nästa år kanske. Mm. Vad är det du vill lära dig och utvecklas och bli bättre på då?
Alltså jag tycker att jag kommer, jag mediterar en del, jag har läst mycket om människor och den delen finns såklart alltid med, det är ett stort intresse. Mm. Men nu, jag är mer intresserad av, alltså det, språket ekonomi. Ungefär som jag lever i Spanien men kan inte riktigt prata spanska. Nu kan jag ganska mycket om ekonomi. Jag är väldigt intresserad av företagsekonomi, även makroekonomi. Men det finns så mycket mer. Det finns så mycket fler nivåer. Så att jag skulle vilja lära mig mer om företagsförvärv. Även fast jag har gjort en jäkla massa så skulle jag vilja bli proffs på det. Jag skulle vilja läsa... jag skulle vilja förstå mer, ännu mer hur världen funkar, den internationella ekonomin, lära mig mer om vad som skapar inflation och på vilket sätt och varför vi nu inte har inflation. Och så. Alltså, jag kan väldigt mycket men jag skulle vilja bli proffs på det.
Anna, ska vi gå vidare på de absolut viktigaste frågorna i den här podden?
Det tycker jag. Kör.
Då är den första frågan så här. Om du bara fick följa ett konto på Instagram, vilket skulle det vara?
Ja, alltså jag... Så här, jag skulle säga, jag vet inte om jag har kort svar.
Nej, men nej,
jag har valt bort väldigt mycket av sådana saker. Instagram till exempel. Jag kommer ihåg att jag var nere med Hofmeister i Halmstad. Och så sitter jag med, jag kommer inte ihåg om Tilde de Paula var där. Och sen var Salongbetong Danne och hela ligan var där. Mm. Och sen så frågade Danne mig, vad heter du på Instagram? Och jag bara, John Manell liksom. Mm. Och så där. Och så sa han bara, högt inför allihopa. Va? Har du bara 14 följare? Och så garvade han och sa, fan. jag tror fortfarande jag har 14 följare, kanske 15. Ja. Men nej, jag är inte aktiv. Men om jag ska välja någon så är det väl min sambo då, Tove. Mm. Skulle jag nog välja. Hon tycker jag lägger upp ganska smarta, roliga saker. Plus att hon lägger upp massa grejer på barnen. Ja. Och hon har tagit massa bilder som jag aldrig får se. Jag får se dem först på Instagram. Och det är så fantastiskt. Så att då följer jag henne i sådana.
Ja, bra. Fan vad jag uppskattar någon som säger det där har jag valt bort. Ja. Skönt.
Gud vad du gillar det.
Nej, men jag
tycker det är fett töntigt.
Fan. Jag uppskattar det, jag gillar det. Då har man fan,
jag har
insett
att jag har inte annanstans. Tid med allting.
Nej. Och, så är det. Men fan, anställ en jävla storybilder och bygg ditt jävla varumärke.
Jag tycker ändå att jag mår ganska bra och lyckats hyfsat utan det.
Ja, det
fast jag kan lyckas bättre om jag ger mig in i det. Så jag vet inte om det är värt det.
Men är det det som behövs då? Frågetecken. Jag kanske ska lägga tid på annat. Jag tycker att det där
är trevligt. Och då är det gubbe som ska in på Nordrätt 7.
Då är det uppenbarligen lyckad entreprenör som ska in på Vågrätt 8.
Då är det helikopterplattan som ska in på Vågrätt 8.
Hörrni, så här är det. Nu ska vi ta några sköna tips.
Mm. Och anledningen till att vi gör det så här är för att Johan glömde radera SD-kortet. Så vi fick ta om allting.
Vi fick ta om det.
Ja, det fick
men då säger vi så här, upprepningarna är kunskapens moder. Och därför så blir det här såklart 10 gånger bättre än vad det hade blivit annars.
Mm, det där klipper du inte bort att du gofade med kortet.
Nej, det gör jag inte. Nej, jag vågar inte.
Nej. Jag har en jävla tur att Johan Manell inte hade liksom... Ja, nog om mig.
Svinbråttom. Nu ska vi se. Då börjar vi. Tre tips för att bli mer kreativ?
För mig handlar det väldigt mycket om att skapa en miljö där man inte blir störd. Mm. Det är väl egentligen det som är det viktigaste för min del. Jag tror att det där är såklart olika. Nu pratar jag givetvis om mig själv och utifrån mitt perspektiv. Men att inte bli störd och att inte kanske ha någonting direkt bokat som man ska göra. För då får tankarna verkligen sväva iväg på sitt eget sätt. Jag har ju också behov av att vara ensam. Och min kreativitet kommer som bäst när jag är helt själv. Och jag kan sitta och bara låta tankarna flyga iväg. Och sen så byggs det upp någon litet embryo någonstans. Och så får det vara kvar där. Och sen så byggs det upp en annan idé. Och sen så binds de där ihop på något sätt. Och sen så växer det upp. Någonting.
Vi har bara 24 gigabyte.
Sluta nu. Fan vad taskigt.
Ja, vad taskigt.
Det är svinbra.
Men jag tyckte det var bra sagt, Anna.
Ja, jag bara kör.
Jag som fick feeling. Men det är exakt så det är. Det är precis så det funkar för mig. Så att skapa den här situationen liksom.
Du har en tredje också.
Jag har en tredje också. Och det handlar om meditation. Jag tycker att för min del har varit en ganska viktig del. Alltifrån, nu meditation låter så flummigt, men alltså muskulär avslappning, avslappningsband, få hitta rätt mindset.
Mm. Vi hade ju några i säsong 2, Johan, som pratade just om det här med mental avslappning. Mycket. Där det pratades då om att när de kunde stänga av hjärnan så var det ju då utföra någon typ av idrott, ha sex eller köra bil.
Mm. Det är ju samma sak, man kopplar bort ju. Man kan bara göra en sak.
Så är det.
Liksom, för annars så kör man av vägen, blir dålig i sängen. Eller
vad vet inte. Det är lite spark, samma sak. Kör av vägen och var dålig i sängen är väl lite samma sak.
Eller från spark i ansiktet.
Mm. Supertips, nej, supertips måste jag säga. Ja. Då har vi tre personer man ska lyssna på.
Mm. Nummer ett så väljer jag en kille som heter Brian Hayes. Han är poddsnackare i USA. Jag leder en podd som heter Overdrive tillsammans med två andra killar. De pratar om sport egentligen. Men jag tycker han har rätt kluriga såna här insikter. Och pratar en hel del. Även fast han pratar om sport så hittar han ändå infallsvinklar som kanske berör andra ämnen. Helt klart värd att lyssna på. Någonting som jag ofta lyssnar på väg till jobbet eller från jobbet. Eller när jag sitter i helikoptern. Hoppas inte Transportstyrelsen lyssnar på det här.
Nej, men får man inte göra.
Då kan jag lyssna på Brian Hayes. Sen lyssnar jag gärna på, eller kanske mer läser. Men alltså, jag skulle vilja lyssna på PM Nilsson. Tycker jag är en otroligt intressant ledarskribent. Politisk redaktör. Dagens Industri. Jag tycker också han är en sån här person som ser saker och ting lite annorlunda och klurar ut saker lite innan de blir liksom satt ord på i den stora debatten. Den typen av person inspirerar mig väldigt mycket. Jag tycker att jag får alltid en tankeställare när jag läser eller hör ifrån PM Nilsson.
Mm.
Sen väljer jag lite sådär kanske otippat på sista personen som jag också har samma typ av grund som PM Nilsson. Alltså, som ser saker lite annorlunda. Sätter ord på saker, sanningar som man kanske själv vet men inte har satt ord på själv. Och det är John Skogman. Han pratar i Börspodden. En av två som pratar i Börspodden. Men klurig rackare. Som ser saker och ting på ett litet annorlunda sätt.
Tre saker man inte får missa i livet.
Jag tycker att man får inte missa att ha sex tillräckligt ofta.
Mm.
Där tror jag många går bort sig. Att satsa på att få den biten att funka tror jag är oerhört värdefullt för att känna att man har levt livet fullt ut. Vad mer ska man inte missa? Jag tycker att man absolut inte ska missa att gå fram och fråga efter numret eller efter en dejt. Nu är jag inne på kärlekstemat här igen. Men om man istället, alltså jag vet det är många, inklusive mig själv, kanske som har tvekat i sista sekunden och inte ställt frågan. Och sen har det inte blivit något. Och då går man och undrar, tänk om. Nu råkar det vara så att den tjejen som jag nu är sambo med, hon var en sån som jag gick fram och ställde frågan. Hur nervös jag än var så var jag tvungen att ställa frågan. Och dessutom med att vi har barn ihop. Så det tycker jag inte man ska missa. Våga gå för det.
Okej, en sista grej då.
Se till att skaffa sig en rejäl utbildning inom det man är, det ämnet som man är intresserad av eller som man ska jobba med. För det går inte att underskatta hur pass mycket fakta och kompetens, alltså ren inlärd kompetens betyder inte bara det man lär sig av att verka i livet eller yrkeslivet, utan att man ser till att verkligen se till att plugga. Det ska man inte missa, jag tycker inte det. Många entreprenörer glider ju förbi det där steget och lyckas i alla fall, men jag tror att för självkänslans skull så ska man ha skrivit de där proven och fått lite godkänt och fått någon som rättar en och sådär. Så missa inte det.
Tre böcker man ska läsa.
Jag ser då gärna Conny Gulden, tycker jag är en författare som är fantastiskt bra på att väga in historia med fiction. Och man lär sig alltid någonting när man läser hans böcker. Jag älskar den här bokserien, till exempel Kejsaren, där han beskriver Julius Caesars. Man lär sig otroligt mycket om hans liv från födsel till död och hela Romarriket. Så att, eller om Genghis Khan, det finns många böcker. Conny Gulden, absolut favorit. Sen så en barndomsfavorit, Ondskan, det är en av få böcker som jag läst flera gånger. Jag tycker att Jan Guillou har gjort ett fantastiskt jobb när han har skrivit den boken, och man märker att det är mer än en fiktion, mer än en berättelse, det är hans egna upplevelser till viss del. Och sen en sista tips, och det är verkligen ett tips, jag brukar alltid säga det, om man ska gå en utbildning i sitt liv så ska man gå något som heter NLP, alltså neurolingvistisk programmering. Otroligt värdefull utbildning att gå, oavsett vad man ska ta sig till. Och då finns det en bok som heter NLP, The Essential Guide, som jag tycker fångar en ganska stort ämne på ett väldigt enkelt sätt. Så stark tips, köp eller låna NLP, The Essential Guide.
Tre filmer eller serier som man ska se.
Mm. Och då är jag så här rakt brutalt ärlig. Jag älskar ju Quentin Tarantino. Jag tycker han spelar en helt egen liga. Det är han, sen är ingen, sen är ingen, sen är ingen, sen är ingen. Sen kommer typ någon annan. Quentin för mig, han gör saker på en helt egen nivå. Och jag tycker att Pulp Fiction är förmodligen den bästa filmen som någonsin gjorts. Med alla små subtila delar som man kan dela med andra, eller så inser man att andra inte förstår och man själv känner sig smart och så vidare. Fantastisk film. Sen tycker jag hans The Hateful Eight som han har gjort är på andra plats. Och sen måste jag ändå plocka in på, som nummer tre, så måste jag plocka in min barndomsfavorit. Jag kan inte låta bli inte göra det. Men det, för mig var det som att jag kom in, jag såg film på ett helt annat sätt efter jag såg Jurassic Park 1994 på, tror jag var, på biografen. På Rigoletto.
Nej, men jag måste säga supertips, verkligen. Också super väldigt spännande härligt. Tycker jag. När, vi har ju haft de här frågorna i även säsong ett. Att ibland så blir de lite krystade. Att man ska verka så jävla smart hela tiden. Och jag tycker det säger väldigt mycket om en människa. Där man liksom
han är väldigt
bjussar.
Enkel,
osmart.
Ja,
nej, men man bjussar från hjärtat. Ja, men ni vet ju själv, om man får en sån här fråga i någon intervju. Ja, bara, hur ser din första sida på mobilen med appar? Om man bara dundrar CNN och man håller på att kämpa på. Så kollar man ju på min lur. Den är ju fett tråkig. Det är ju barnspel och Facebook och Instagram. Det finns CNN här,
det är inte roligare än så.
Nej, så jag gillar bjussigheten.
Ja, och sen så framförallt så tycker jag att de flesta, alltså, även om de inte försöker vara så smarta, så är de oroliga för att de kanske skulle behöva verka lite smarta. Så att man liksom tänker igenom saker 10 gånger för mycket istället för att bara ta det och bara säga, fan, jag älskar den här skiten.
Det är grymt. Jag hade haft baksmällan 1, 2, 3.
Ja, och Maroon 5 på
och
resten.
Och Maroon 5 på allt annat.
Ja.
Nu går vi till reklam.
Yes, då skulle jag ändå vilja slå ett slag för våra laddbrider på J-bil. Just nu när vi hemestrar och inte kan åka någonstans, då finns det faktiskt bilar för omgående leverans på J-bil som man kan hämta i stort sett på dagen. Så gå in på jbil.se och kolla er omkring.
Oh, ni två, har ni funnit varandra eller?
Två
vita mediamän som sitter och lite smågöttar åt era framgångar. Fy fan vad äckligt.
Fan vad härligt det är. Man älskar det. Det är så när man snart äger en CX-5, va?
Då är
det. Det är det. Ja, ja. Det här är liksom en indirekt avsugning.
Han har snackat till sig den högsta rabatten i Jibels historia precis.
Oh, herregud.
Herregud, när jag står där och tvekar lite också.
Ja, exakt.
Ja, jag vet inte.
Kanske ska ha en person istället.
Ja, exakt.
Men hörni, vad trevligt det här var. Ja. Tack John Manuel för att du delade med dig med lite tips
verkligen.
Och tricks när man ska köpa bil.
Ja, det älskar vi.
Det älskar vi.
Tack så jättemycket. Kul.
Johan vill ta semester.
Nu vill jag ha semester.
Nej, men han är så trött på
det. Jag är så trött på det. Jag sitter 20 timmar i den här jävla studion med dig. Jag är så jävla klar med dig.
Ja, det är det.
Vi hörs.
Vi syns i Q5, Akka på P1. Ja. Hej, hej.
Vi syns i maj.
Någon gång i maj. De ringde och sa det, hej då.
Alla dataproblem, låt dem brinna i helvetet.
Liksom, det är eran jävla router, det är eran lina in. Inte fan kommer jag betala för att ni kommer dit och fixar det jag betalar för att det ska funka.
Nej.
Jag blir så vansinnig. Mm. Och så någon stackars, du vet, liten tjej som sitter där, har man ju lust att bara koppla mig 3 våningar rakt upp från där du sitter bara.
Det här åker rakt ut i podden. Ja. Nu äntligen får vi Johans kvinnosyn som är så jävla pek.
Det är inte kvinnosyn, det här är bara liksom Nej, men det, jag tycker synd om dem. De har inget mandat, de här stackarna. Ju. De sitter ju bara och läser någon
slags manual. Men att det råkade bara vara en tjej.
Det råkade vara en tjej. Ja. Det skulle lika bara kunna vara. Det är inte alltid en tjej.
Nej. Det finns också andra kön. Och det finns andra kön. Och det finns andra operatörer också.
Det finns andra operatörer. Ja, det ska gudarna veta att det gör det faktiskt.